Ja, det här är ju då det tredje tillfället då vi talar om lärjungaskap. Först hade vi ett ämne, lärjungens uppgift, som vi kom fram till att det var att vittna om Jesus, att bygga församlingar, att älska varandra. Och sen hade vi ett ämne om lärjungens identitet. Identitet, vad vi tillhör och vilka vi är, och det är vi i Kristus. Vi har vår identitet i Kristus. Och idag är ämnet lärjungens frimodighet. Vad som gör att vi verkligen kan vara frimodiga och inte behöver vara blyga, rädda, tillbakadragna. Och om 3 veckor så har vi då lärjungens praktik. Då hade vi också tänkt att dela ut ett litet redskap, en liten present till alla som kommer då. Vi fokuserar ibland väldigt mycket på motstånd, på fienden. Man talar om attacker av olika slag. Och jag vet inte, det är väl kanske så att man vill ha något att skylla på när svårigheter kommer. Missförstå mig inte nu. Djävulen finns. Ondskan skördar mycket på vår jord. Men vi skulle fokusera mycket mer på den seger som Jesus har vunnit. Och den segerposition och den utrustning som han har gett oss. Och att han som är Herre är med oss varje dag. När han sänder ut sina lärjungar så motiverar han det just med den seger och den maktställning som han själv har vunnit. Han säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Därför ska ni gå ut och göra alla folk till lärjungar. Därför att han har vunnit seger över djävulen, över döden och dött bort med synden och uppstått från de döda och sitter som Herre i himlen och har all makt. Därför ska vi göra det. Visst finns det andefurstar och demoner som står emot Guds rike. Men i och med Jesu död och uppståndelse har Gud ändrat på maktbalansen i hela skapelsen. Han har ändrat på maktbalansen. Det är skillnad efter korset mot vad det var innan. Jesus Kristus är Herre. Och genom den seger som Jesus har vunnit så är förutsättningarna helt andra för oss. Och då läser jag från Efesierbrevets 6:e kapitel. Där Paulus talar om både kampen, men framförallt utrustningen. Efesierbrevet 6 från 10:e versen. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lönska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Gud har gett oss en rustning, som Paulus beskriver utifrån de väsentliga delarna i en romersk soldats utrustning i antiken. 6 olika delar räknas upp här. Men poängen som jag uppfattade med dessa olika delar i rustningen, det är just att alla 6 delarna, det är sånt som vi har i Kristus. Det är sånt som gäller oss om vi tror på Kristus. Det är sånt som vi får ta till oss därför att han har dött och uppstått för oss. Rustningen är sånt som vi har i Kristus. Och vi behöver veta om det. Vi behöver ha kunskap om det. Hur det fungerar med Kristus. Vi behöver ta emot det och tro det. Men hur ska man kunna tro det om man inte har hört det och fått kunskap om det? Men Guds rustning, det är att klä på sig Kristus. Paulus använder också det språket när han talar om vad vi har blivit förenade med Jesus i dopet. Han skriver i Galaterbrevet: alla är ni nämligen genom tron Guds söner och döttrar i Kristus Jesus. Och är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Guds rustning handlar om att klä på sig Kristus. Jag tar av mig den här kavajen, för nu ska jag klä på mig Kristus. Det första i rustningen, det var ju: spänn på er sanningen som bälte. Det är alltid lite knepigt att få på sig den. Men när han väl har kommit på, så går det bra. Ni ser att det står Jesus på bältet. Han säger inte: tala alltid sanning. Var alltid sann mot dig själv. För då är vi nere på det mänskliga planet, vad vi ska göra. Och i vår kultur så brukar man få panik när man talar om att det skulle finnas en enda sanning som alla måste rätta sig efter. Men här står det faktiskt sanningen i bestämd form. Spänn på er sanningen som bälte. Och det finns en person om vilket man kan säga att han är sanningen. Och det är Jesus. Som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ingen annan än Jesus kan säga så. Det är han som allting handlar om. Han är sanningen. Han är den fasta punkten i tillvaron. Och det han säger om människan, det är sant. Det han säger om Gud är sant. Att spänna på sig sanningen som bälte, det är att tro på Jesus, lita på hans ord. Och i ljuset av detta så blir lögnens fader, djävulen, avslöjad och måste se sig förlorad. Det första, spänn på er sanningen som bälte, det handlar om Jesus. Det andra, klä er i rättfärdighetens pansar. Vad är det för rättfärdighet som vi kan klä på oss så att inga anklagelser längre kan hålla oss tillbaka eller döma oss? Jo, det är bara den rättfärdighet som vi får som gåva av Kristus. Det finns en sån kraft i det blod som Jesus offrade på korset. Att det renar oss från all synd. Och är vi renade från all synd, så måste till och med själva döden fly ifrån oss. Dödens udd är just synden, säger Paulus. Och synden har sin kraft genom lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Det finns en sån fantastisk kraft i det blod som Jesus offrade på korset, att det renar oss från all synd. Jo, men säger du, jag är ju ofullkomlig och jag gör dumma saker och jag misslyckas ibland. Ja, men just därför behöver du klä på dig den rättfärdighetens pansar som övertäcker all din egen svaghet. Så här skriver Paulus i Romarbrevets tredje kapitel. Vers 23-26. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. När du tror på Jesus och det han har gjort, så gör han dig rättfärdig. Hur dålig du än tycker att du är, hur mycket du än har misslyckats, så räknas du som rättfärdig. Du har fått klä på dig rättfärdighetens pansar. Och Paulus uttrycker det så här i andra Korintherbrevets 5:e kapitel från den 17:e versen. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst, skriver Paulus. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Och han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Guds sändebud, Kristi sändebud. Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och så kommer den här laddade versen. Han som inte visste vad synd var, den fullkomliga människan, Jesus, honom gjorde Gud till ett med synden. Han gjorde honom som vi, för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Denna rättfärdighet leder dig raka vägen till Guds tron. Du har ständig audiens inför Guds tron. Du blir tagen på allvar inför Guds tron. Och djävulen kan inte ifrågasätta dig och får inte röra dig. Men om du blir lurad till att tro att jag är nog en dålig kristen, jag misslyckas ofta, Gud är inte nöjd med mig, då kan du få både ångest och känna dig deprimerad och missmodig. Men därför säger Paulus, klä på dig rättfärdighetens pansar. Nummer 3. Sätt som skor på era fötter. Ska vi se om vi hittar några skor här. Sätt som skor på era fötter. Villigheten att gå ut med budskapet om fred. Har ni sett? Skor. Skor har man ju för att man ska gå ut, eller hur? Och man kan säga att anfall är bästa försvar. Men ni ser att det står Jesus där också. Alltså, i både 1917 års översättning och folkbibeln så blir det klart för oss att det handlar om fridens evangelium som ska ut. Hur blir det fred? Blir det fred om vi går och demonstrerar på gatan och ropar stoppa kriget i Syrien? Amerika är ut ur Afghanistan. Riv muren i Israel. Blir det fred? Nej. Men fridens evangelium kan förändra människor så att det kan bli fred. Vi har sett det i olika sammanhang på olika håll på jorden där det har varit strider och motsättningar. Det finns underbara exempel från Sydafrika, från Kosovo, från Nordkorea, från Irland. Där människor har blivit, som har varit varandras fiender, har blivit ett och älskar varandra. Därför att man har fått höra talas om Jesus och man har fyllts av Jesus kärlek som älskar alla människor. Det finns en liten bok som heter Jag stred för Arafat. Ett underbart exempel på detta. En del av er har kanske läst den. En palestinier som djupt rotad sedan århundraden känt sig förkastad och hatat Israel. Men så får han möta Jesus och kommer tillbaks som en helt annan människa som istället ber för Arafat. Men det var då det. Men som framförallt bedriver ett arbete för att hjälpa barn till skola och hälsa i Gazaremsan och samarbeta både med Israel och Palestina. Alltså, det finns ingenting som kan skapa fred så bra som att evangeliet får nå ut och förvandla människor. Tänker vi mänskligt, tänker vi politik, och vi kommer aldrig att lyckas med det. Men evangeliet, fridens evangelium, går vi ut med det, då kan det bli fred. Men då är vi också framme vid att också skorna går ut, handlar om Jesus. Paulus skriver i Efesierbrevets andra kapitel så här. Han är vår fred. Han som med sitt liv på jorden gjorde de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen och dess stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta i Krokek, och för er som var nära, det var i Jerusalem. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Och vi läser i Lukas evangeliet hur Jesus, när han kommer till Jerusalem, en gång börjar gråta över staden när han närmar sig den. Och så säger han: om du denna dag hade förstått vad som ger dig fred, men nu är det fördolt. Nu är det fördolt för dig. Och så gick det 37 år och så förstördes och förintades hela Jerusalem. Det hade kunnat varit på ett annat sätt om de hade tagit emot Jesus. Historien hade kunnat se annorlunda ut. Men nu ser den ut som den gör. En gång ska det bli fred där också. Som Guds folk så gör vi den största fredsinsatsen med att vittna om Jesus för alla som ännu inte hört. Sen kommer den fjärde delen i rustningen. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Fienden skjuter iväg pilar som ska skada dig och få dig att ge upp. Och det viner en pil genom luften som ska tysta ner dig på din arbetsplats eller i skolan. Om du står upp för Bibelns sanning så blir du ensam och utfryst. Men du kan bryta den pilens bana med att hålla upp trons sköld. Tron på Jesus vet att Jesus säger: jag är med er alla dagar på jobbet, inte tidens slut. Jag är med er alla dagar i skolan, inte tidens slut. Och jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Det viner en pil genom luften som säger att offrar du tionde till församlingen och du tänker om du blir arbetslös, då kommer det inte att gå ihop för dig. Det är en fruktanspil som kommer emot dig, men du släcker den genom att hålla upp trons sköld, tron på Jesus. Och Guds ord säger: Gud förmår att ge er allt gott i överflöd så att ni alltid kan ge, har allt ni behöver och själva kan ge i överflöd till allt gott ändamål. Och Jesus säger: min frid ger jag er. Känn ingen oro, tappa inte modet. Och i Johannes första brev så finns ordet som säger: var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Så på nytt så ser du att du har en seger över världen genom att tro på Jesus. Det är honom det handlar om. Här kommer en pil som vill slå sönder din livsuppgift på grund av att sjukdom tar fäste i din kropp. Men när vi tror på Jesus finns det i den tron också en helande kraft. Att i Jesu namn finns det hjälp. För enligt Johannes första brev så kom Jesus för att utplåna djävulens gärningar. Och därför botade han ständigt människor och sa till sina lärjungar: på sjuka ska ni lägga händerna och göra dem friska. Vad kommer sen? En del i rustningen heter: grip frälsningens hjälm. Nu ser det här ut som en båtmössa istället för hjälm. För jag har haft det här i resväskor och så. Och då blir det platt. Och måste bli platt. Vi kan hålla huvudet högt. För vi vet att det är Jesus som är vår räddning, vår frälsare. Bra hatt du har där. Vi vet att det är Jesus som är vår frälsare. Ingen annanstans under himmelen. Nu börjar de fotografera det alltid när hjälmen kommer på. Det finns inget namn under himmelen som kan rädda oss utom han. Han är vår frälsning. Det finns inget annat namn. Vad buddhisterna än säger, vad hinduerna än säger, vad muslimerna än säger, vad ateisterna än säger. Det går också att logiskt och förnuftsmässigt argumentera för Bibelns historia och Bibelns uppenbarelse, så vi kan ha all anledning att hålla huvudet högt. Och när vi överlåter vår sak åt Gud, då så har vi det här beskyddet som Paulus skriver om i Filipperbrevet, att då ska Guds frid ge era tankar skydd i Kristus Jesus. Nästa sak i rustningen var: grip andens svärd som är Guds ord. När vi kommer till Guds ord så är Jesus ett med ordet. Du vet att Johannes evangeliet börjar med orden att i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och så kommer det i 14 versen. Vi såg att ordet blev människa, den enfödde sonen. Det är Jesus, han är ett med ordet. Men hur använder vi nu detta ordet om Jesus? Ja, det finns en speciell ägg på det här svärdet. Genom att Guds ord i grundtexten här är översatt med rema. Vi ska inte uppehålla oss med det nu, men ibland står det logos och ibland står det rema. Och rema, det menas då ett speciellt tilltal från Gud. Ett ord som har blivit levande på ett speciellt sätt. Ett ord som har fått speciell adress. Som du gör din tjänst i det som Gud har kallat dig in i. Du har upplevt att Herren talar till dig att du ska leda Guds församling i lovsång. Eller Herren har talat till dig att du ska arbeta med de utslagna. Eller du har upplevt att du ska ge 2000 kronor i månaden till missionen. Eller du har upplevt att du ska speciellt vittna om Jesus för invandrare. Alltså om du går till verket i det som du har upplevt att Herren har talat med dig om, då är det Gud har sagt under andens ledning. Då är du framgångsrik i din tjänst. Du lever i ditt rema. Du är med om att förändra människor och förhållanden genom det ord som Jesus gör levande för dig. Så vi ser då att allting handlar om Jesus. Och i honom har vi allt det vi behöver. Utan honom kan vi inget göra. Det finns avslutande här ett ord om: ta på er, spänn på er, klä er, grip och så vidare. Så det är något vi ska göra för att detta ska funka. Jesus och det han har gjort för oss finns där färdigt hela tiden. Men vi måste ta emot honom. Vi måste i tro ta det till oss. Vi får ta till oss det han har vunnit åt oss. Och nu kanske någon tycker det var en tokig gubbe där i kyrkan. Han hade massa grejer på sig och det stod Jesus över hela kroppen. Ni kommer inte ihåg vad jag har sagt, men ni kommer komma ihåg det ni har sett. Och det är just det som är poängen. För det är Jesus över hela allt. Det är det som gör att vi ska vara frimodiga. Men om ni orkar i 5 minuter till, så vill jag så vill jag komplettera det här med ett ord från Johannes 14. Hur kan en person som efter sin uppståndelse från de döda återvänder till himlen i en himmelsfärd betyda liv för alla människor? Jo, han lovade sina lärjungar att vara hos dem och vara med dem även om han rent fysiskt blev osynlig. Lyssna till Johannes 14, vers 16. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom eftersom världen inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom eftersom han är kvar hos er och kommer att vara i er. Det är ju två fantastiska ord. Han är kvar hos er och han är i er. Och om det säger Jesus, jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Så det sätt som Jesus kommer till oss på är genom anden som han är både hos oss och i oss. Det är våldsamma ord. Det som kunde se ut som att nu lämnar Jesus lärjungarna åt sig själva, det var istället hans sätt att spränga alla gränser så att han med en annan hjälp, sanningens ande, den heliga ande, skulle kunna möta alla människor över hela världen lika mycket samtidigt. Han flyttar in i oss i vårt inre och in i vår ande. På det här viset är han både hos oss, han är med oss och han är i oss. Relationen med Gud är verklig och nära. Jesus är med oss genom anden. En av Bibelns bilder av församlingen, alltså människorna som möts omkring Jesus, det är att det är hans kropp på jorden idag. Kristi kropp. Alltså vi representerar Jesus här och nu. Och det är kanske inte så konstigt om han bor i oss med sin ande, eller hur? Då är vi ju delarna i hans kropp. Jesus talar om det här i sitt avskedstal i påskveckan innan han kommer att korsfästas. Det står i kapitel i Johannes kapitel 14, 15, 16 och 17 och allt det här. Och då säger han lite grann om vad den heliga ande kommer att göra på jorden genom oss. Och det är i Johannes 16, jag ska läsa det också. Johannes 16. Där säger Jesus från vers 7. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och så berättar Jesus om vad han ska göra, hjälparen, den heliga ande. Först tre saker för människor i allmänhet och sedan fyra saker för just de som tror, som jag uppfattar det. När han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, ty du tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det ännu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Och han ska förhärliga mig. Alltså först nämner Jesus att den heliga ande gör människor medvetna om sin synd. Och det här skapar också frimodighet hos oss. Vi ska gå ut till människor medvetna om att den heliga ande är där före. Är där och gör klart för människor att det är något som är galet när inte jag tror på Jesus och lever för honom. Vi ska gå ut ifrån att människor är förberedda av den heliga ande till att förstå att det är något jag saknar. Det är något som är fel när jag inte lever för Gud. Synd, ty du tror inte på mig, sa Jesus. Och det andra, Han ska klargöra för människor rättfärdighet, för jag går till fadern. Han gör klart för människor att det finns ingen människa som har varit så rättfärdig som Jesus. Så det vet man. Och vidare, dom till denna världens är nu dömd. Denna världens första är dömd. Människor görs medvetna av genom den heliga ande att den här världen går mot sin dom, mot sin undergång. Det är inte i kyrkorna man talar om världens undergång. Det är bland människor i allmänhet. Och det är en förutsättning. Det är en marknad för evangeliet, så vi ska vara frimodiga. Sen fortsätter han att berätta om vad den heliga ande gör för oss som tror. Han guidar oss med sin vishet och sanning. Han ska leda er med hela sanningen. Vi får hjälp att förstå sanningen av verkligheten, både den andliga och den materiella. Vi vet inte alltid vad som är bäst för oss, men han vet. Vidare, han ger oss uppenbarelse, kunskap från himlen. Jesus sa, han ska förkunna det han hör. Det är väl det som vi brukar kalla för andens gåvor, nådegåvor. Alltså den heliga ande kan ge dig kunskap om något som du själv inte visste. Du kan få en bild i ditt medvetande. Du kan få ett ord, ett budskap kommer in i ditt inre eller din hjärna som du ska förmedla till någon människa eller till församlingen. Du kanske ber för någon att lägga händerna på den. Du vet inte vad som är viktigast för den människan. Men anden ger dig en impuls och du får tala ut ord om den människans situation. Om den människans framtid. Du får be en profetisk bön. Han ska förkunna det han hör. Och vidare, han förmedlar trygghet inför framtiden. Jesus sa, han låter er veta vad som kommer att ske. Han har varit i framtiden innan vi kommer dit. Han kan ge oss en rätt trygghet inför det som kommer. Men också en vägledning som gör att vi vet vart vi är på väg. Det kan gälla stora frågor om världspolitik och händelser. Men lika mycket vad vi behöver prioritera som församling och enskilda. Och så var det slutligen. Han ska förhärliga Jesus. Jesus sa, han ska förhärliga mig. Alltså den heliga ande lyfter alltid fram det som Jesus har gjort i sin död och uppståndelse som det absolut viktigaste. Den heliga ande sätter strålkastarljuset på Jesus som är värd all ära, som är värd all tillbedjan, som är det vi absolut aldrig kan tillräckligt lovsjunga och upphöja. Att rätt värdera Jesus, vår enda räddning. Anden ger oss motivation till tillbedjan och lovsång. Så genom den heliga ande blir kristen tro verklig, levande, konkret. Det är ingen teori, det är ingen åsikt, det är ingen religion, utan en levande relation. Här får du anledning att vara frimodig. Som sagt var, jag skrev Jesus på alla delarna i rustningen. Jesus över hela kroppen, därför att vi har iklätt oss honom. Du kan vara frimodig som Jesu lärjunge. Du har klätt på dig Kristus. Och genom den heliga ande så är han inte bara med dig. Han är till och med i dig. Ja, men det känns inte så, kanske du säger. Men du ska ta till dig ordet. Du ska tro på det. Du ska börja tacka för det. Och du kommer att uppleva att den heliga ande fyller dig mer och mer med visshet om att jo, men det är ju så. Det övergår mitt förstånd. Men jag är hans. Förenad med honom. Jag lever i Jesu namn. Amen. Vi tackar dig Jesus för allt det som du har gjort för oss alla. Vi tackar dig för det du får betyda för oss var och en. Men vi ber att du ännu mer ska överväldiga oss med hur stor frälsningen är. Hur fullkomligt du har omfamnat oss och tagit oss upp i din famn och gjort oss till ett med dig. Herre, fyll oss med frimodighet och låt oss få se. När vi möter människor, när vi möter vardagens olika problem och utmaningar, att vi får se hur Din härlighet genomsyrar varje enkelt möte med människor. Låt oss få se hur du är där med andens vägledning, med andens uppenbarelse. Låt oss få en förökad tro på att i ditt namn så strömmar kärlek och förlösande kraft emot människor som vi träffar. Att vi är på segertåg i ditt rike därför att du har gjort det så. Tack Jesus. Tack Jesus för att vi får vara dina lärjungar av nåd. Amen.